Låt oss gå till predikaren 12 och 12. Det här är en vers. Jag vill inte helt göra slut på den här fantastiska boken än, utan jag ska krama ur de sista verserna. Krama musten ur dem. Så vi får ut lite. Jag läser 12 och 12. Titeln på predikan är: böcker är lönlösa, Bibeln är tillräcklig. Jag läser vers 12. För övrigt, min son, låt varna dig. Det är ingen ände på det myckna bokskrivandet, och mycket studerande gör kroppen trött. Församlaren eller predikaren skriver alltså här till sin son att han ska ta varning. Det finns så många böcker, de slutar aldrig skrivas. Det kommer bara nya och nya böcker hela tiden. Och allt studerande av alla dessa böcker gör kroppen trött. Eller gör tröttar ut köttet. Det här skriver predikaren och varnar om. Och det här är en slutvarning. Precis innan den slutliga sammanfattningen. Han är i den sammanfattande delen som avslutar boken. Han har talat om sig själv i tidigare stycket. Talar om sig själv och sina visdomsord och hur viktiga de är. Hur han själv älskade visdomsord och att skriva många ordspråk. Och hur viktiga de är att lyssna på. Och så lägger han in en sista slutvarning till den som läser eller till sin son. Varning för allt för mycket studerande. Och sen i de sista två verserna 13-14, så kommer han att sammanfatta ännu mer. Han har sammanfattat väldigt mycket i styckena innan, men så kommer han till sist till kärnan. Och precis som förra stycket talade om att alla de här visdomsorden kommer ifrån en och samma herde. Alltså tala om skriftens inspiration. Så talar den här texten om skriftens tillräcklighet. Att den är först inspirerad av Gud och tillräcklig. Så det ska vi se på. Vi lär oss också om vad vi egentligen ska prioritera. Hur vi ska undvika att trötta ut oss och lägga ner möda, eller vara arbetsnarkomaner eller vara studienarkomaner, samtidigt som vi försummar det som är viktigt. Vad vi ska prioritera och vilken bok det är vi ska prioritera framför andra böcker. Han varnar alltså här för allt för mycket studerande. En varning till sonen, sin son som han tilltalar. Börjar med det hebreiska ordet joter, som han också börjar förra stycket med. Som kan betyda för övrigt eller övrigt, det som finns kvar att säga. Han vill, som sagt, komma till slutet, men säga det, de allra sista orden, varningsorden. Så han säger en sak till. Ta varning från dessa saker. Bokstavligt, från dessa, min son, ta varning. Han kan antingen tala om det direkta sammanhanget, ta varning från de visa männen som vi läste om i vers 11. De visdomsorden, de visa männen som samlade visdomsord som var som indrivna spikar och som uddar, som sporrar. Ta varning av de här orden, ta de här orden som du har läst just nu i den här boken, i predikaren. Låt dig varnas av dessa ord du nu har läst. Ta dem till dig, ta dem till hjärtat. Hela predikarens varningar som man har talat om hur allting är förgängligt och lönlöst och hur allt detta arbete och möda man lägger ner på allting i slutändan inte leder till något varaktigt, något som varar för evigt. Ta varning av de här orden. Han tilltalar sin son: min son, ta varning. Om vi också sett så är den här författaren egentligen Salomo, kung Salomo själv. Och han hade en son som kom efter honom som hette Rehabeam. Kanske talar han till honom här. En personlig anteckning till sin son. Eller så talar han som förtroget med den som läser, som en far talar till sin son. Vi ser också hur han skriver i Ordspråksboken 2, där han också, och i flera ställen i Ordspråksboken, där han säger: min son, ta till dig visdomsorden. Min son, ta varning. Antingen är det direkt bokstavligt hans son, eller så ska vi alla som läser detta betrakta oss som hans söner. Han talar som en far som förmanar sina barn, som varnar sina barn. Han talar som en lärare som talar till sina lärjungar, sina läsare som läser boken. Som också förra sammanhanget sa att han var en vis man som ständigt undervisade folket. Han talar här som läraren till sitt folk, eller som kungen till sitt folk. De är på ett sätt hans barn, hans söner. Men vi bjuds att komma in i den här intima, förtrogna relationen med författaren som söner. Se honom som våran far, som varnar oss här i det här stycket. Ta varning. Och det finns många sätt att tolka exakt hur det här syftar på. Det kan vara som Septuaginta har översatt: akta dig för att skriva allt för många böcker. Gör inte som jag, min son. Jag har skrivit alldeles för många böcker. Några av böckerna var bra, de kom med i Bibeln. De har Gud inspirerat. Men jag skrev också väldigt mycket annat som inte kom med. Som jag inte borde kanske ha skrivit. Det kan också vara, om man tolkar ordet övrigt i början: akta dig för allt annat som går utöver detta som du har läst. Från allt annat än det som finns här i den här skriften. Akta dig för allt detta. Eller som sagt, ta varning från visdomsorden i boken. Som jag tror antagligen är det rätta, men man kan ändå förstå nyanser och se olika sätt att förstå det på, och se hur de alla är bra på olika sätt, stämmer överens med varandra, är bra på olika sätt. Det som boken varnar för är dårskapen, att inte ta till sig visdomsord, som i slutändan är syndens kärna, syndens natur, dårskapen i att inte frukta Gud, i att inte hålla hans ord, inte hålla hans bud, inte tänka på evigheten, den framtida domen. Den allvarliga varningen är från att synda. Ta till dig dessa visdomsord så att du undviker synden, min son. Och det är mycket böcker som skrivs. Många svenska bibelöversättningar använder uttrycket det myckna bokskrivandet. Det tar aldrig slut. På på att skriva böcker. Eller att göra många böcker. Många bokrullar ska vi tänka på att han talar om här. Inte böcker som vi har dem idag som man öppnar så här och stänger så här. Utan bokrullar som de hade och rullade och läste. Många bokrullar tar aldrig slut att göras. Som sagt, Salomo han skrev själv så mycket som inte kom med i Bibeln, men också mycket som kom med, mycket som Gud inspirerat. Han skrev 1000 ordspråk, som vi också läste om förra gången. Han skrev om djur och natur och undervisade allt som han hade gjort med sina studier. Han hade studerat precis allting som fanns att studera och skrivit ner, dokumenterat. Och det han främst älskade att skriva, det var ordspråk och visdomsord, tillspetsade formuleringar, sånt som väckte tanke hos de som läste eller lyssnade, sånt som de kunde ta till sig konkret, som de kunde förstå bildligt och ta det till sig med de rätta orden. När han säger att det är många böcker, de är lönlösa eller förgängliga, läs inte dem, eller avrådan för att läsa allt för mycket eller skriva allt för mycket, då syftar han förstås inte på de heliga skrifterna. De menar att andra böcker är helt enkelt värdelösa i jämförelse med de skrifterna. Och där som han var under den tiden, så var inte skriften färdig. Bibeln fortsatte att skrivas genom årtusendena till det som vi har just nu. Ett annat sätt att förstå det kan vara inskaffande av många böcker har ingen ände. Alltså att man gör böcker i form av att man skaffar dem. Man köper, man får tag i dem. Man kan få tag i hur många böcker som helst som man inte hinner läsa och som man inte orkar läsa och som skulle trötta ut en helt om man läste dem alla. Så han varnar för detta. Det finns oändligt, bokstavligen oändligt många bokrullar som görs. Det finns ingen ände på att skriva och producera text och böcker. Tänk på att det var redan då när han skrev, fanns det så mycket böcker, tyckte han. Så många bokrullar. Och som sagt, de hade bara bokrullar. De kunde inte fylla bokhyllorna som vi kan med rader av böcker. De fick lägga bokrullarna på olika sätt i hyllorna och veckla ut dem, lägga in dem i små läderskinnfack eller fodral så att de inte skulle förstöras. Lägga in dem, lägga upp dem i hyllan. Redan då, och långt innan dess, hade man kunnat skriva. Man skrev på lertavlor, man skrev med pinnar i lera som sedan torkade. Också en form av böcker. Man skrev senare på papyrus, rullar. Mänskligheten har länge kunnat skriva, säkert längre än vad arkeologer och forskare tror idag. Rent av så kan skrivkonsten har funnits ända sedan skapelsen, ända sedan Adam. Kanske var det Adam som skrev sina personliga vittnesmål i första Moseboken 1. Vem vet? Men vi vet i alla fall att människan har länge kunnat skriva, länge producerat text, böcker, skrifter. Det fanns ett stort bibliotek i Alexandria, någon hundra eller så år före Kristus, där man hade samlat all världens kunskap. Man tror att de hade ungefär mellan 400 000 och 700 000 bokrullar samlade i detta mäktiga bibliotek, detta legendariska bibliotek, samlat precis som vi samlar kunskap idag i böcker eller på nätet, samlat kunskap om precis allt, matematik, filosofi, biologi, fysik, allt sånt. Och det här biblioteket brann upp, så vi fick göra om allting. Människan, man tror att det fanns så mycket kunskap där, så att när det biblioteket brann upp så rullades mänsklighetens utveckling tillbaka 1000 år. Det skulle ta 1000 år för att kunna göra om allt det här som man kommit fram till, allt det man forskat fram till. Och vem vet vad som stod där. Man tror till exempel att Septuaginta, en del säger att Septuaginta översattes här i det här biblioteket. De hade tillgång till grekiska texter, hebreiska texter, säkert hebreiska skriften. De här texterna som Salomo skrev här också. Så i princip redan då fanns det, eller redan på Salomos tid och längre fram, Salomo hade rätt. Det skulle inte ta slut att skriva böcker. Det var också innan tryckpressen fanns. Tryckpressen som kom runt reformationstiden, när man kunde kopiera böcker på löpande band snabbt. Det var innan internet fanns. Det var innan vem som helst kunde göra en blogg och skriva vad som helst på nätet. Salomo hade rätt. Det tar aldrig slut. All text man skriver, alla bokrullar, alla vanliga böcker, alla tryckta böcker, alla handskrivna böcker, alla elektroniska böcker, all elektronisk information, det tar aldrig slut. Aldrig slut. Vi har oändligt med papper i en dator för att kunna skriva, utan att ens behöva förbruka papper, utan att behöva skövla regnskogar för att göra papper, så kan vi skriva oändligt många. De här orden som verkar kanske otroliga för Salomo på hans tid stämde överens. De var korrekta. Bokskrivandet tar aldrig slut, för att när någon skriver en bok så kommer någon annan läsa det och tycka att det är fel, och så skriva en till bok som motbevisar vad han har skrivit. Och så kommer den personen läsa det igen och skriva ett svar på det också. Tydligt exempel finns i med Jonathan Edwards. Han skrev en massa böcker och han fick många svar på sina böcker, och han skrev svar igen på de här svaren, och det fortsatte fram och tillbaka. På samma sätt är det, man skriver antingen vanliga böcker eller akademiska böcker, journaler, allt sånt, och så ska det vederläggas, det ska motbevisas, det ska disputeras. Allt in i det oändliga, både på akademisk nivå eller på internet, på Facebook eller i diskussionsforum på nätet. Diskussionerna tar aldrig slut. Man går in och skriver en rad och får 10 svar. Och så ska man svara på alla de 10 svaren, och så får man 20 svar till kanske. Så ska man lägga ner all tid på att skriva svar fram och tillbaka. Det tar aldrig slut. Aldrig slut. Så en varning för allt för mycket skrivande och läsande och bokskrivande och allt. En varning också för allt för mycket studerande. Sedan till sist, studerande gör kroppen trött eller sliter på köttet, som det står bokstavligen. Salomo visste själv, som sagt, vad det var att studera. Han ägnade hela sitt liv, han gav sitt hjärta åt att lära känna kunskap och vishet och insikt och att förstå allt som görs under solen. Han visste vad det var att studera ihjäl sig. Hans enda slutsats efter allt detta studerande, det var att allt är lönlöst. Det finns inget slut på slitet, på mödan, på kunskapen. Allting är lönlöst. Det enda han kom fram till efter allt sitt flitiga studerande, det var den här plågsamma slutsatsen och insikten. Och människan har inte lärt sig någonting av det heller, utan man har fortsatt studera, fortsatt skriva. Det är ett slit på kött. Dels för att, vad kommer man fram till i slutändan? Det är lönlöst. Det är ett slit på kött, de som har en vetgirighet som aldrig tar slut, som förtär dem, som är förödande för dem. De är nyfikna på precis allting och vill veta precis allting. Och säkert är många av oss såna. Och vi vet vad det är att googla. Man vill veta någonting på Google och så googlar man det och så hittar man någon sida och så hittar man någonting mer. Man vill står det någonting på den sida man inte förstår, så vill man veta någonting om det. Och så googlar man det också och så åker man djupt ner i kaninhålet. Och i slutändan så har man lagt flera timmar på att lära sig all möjlig onödig sidokunskap som inte har någonting med verkligheten att göra, om utomjordingar och om bortföringar och paranormala fenomen och massa sådana underliga. Kanske inte alla just googlar efter sådana saker, jag vet inte. Man lär sig hur bästa sätten att torka golvet och torka tv-skärmen och sånt, vad man ska använda för trasor. Ja. Vad leder det till? Man slösar bort tid. Man nedprioriterar det som är viktigt. Man har en, precis som girighet efter pengar är syndig, så är girighet efter kunskap också syndig. Att tro sig kunna veta precis allting eller kunna behöva veta sånt som det är bäst att överlåta åt Gud att veta, eller överlåta åt andra människor som är bättre på de sakerna att veta de sakerna. Det är en förödande vetgirighet, studerande som sliter ut köttet, som tröttar ut kroppen. Och till slut så sitter man där som Salomo på sin åldershöst och säger allt är förgängligt, allt är lönlöst. Men att läsa den heliga skriften och att studera den är alltid gott för själen och uppbygger ande, själ och kropp. Skriften alena är tillräcklig för allt vi egentligen behöver veta, och skriften, dess tillräcklighet, sparar oss mycket möda och besvär och slit. Så förra gången så talade jag om hur alla ord är inspirerade av Gud. Alla ord i Bibeln, hela skriften är utandad av Gud. De kommer från en och samma herde. Gud talade så om Bibelns inspiration, och det andra ledet, som Paulus säger där i andra Timoteus 3:16-17, den är tillräcklig, den är nyttig för allting, för att människan ska bli fullt färdig, rustad för varje god gärning. Så Salomo ger oss en liten överraskning här i slutet och börjar tala om skriften alena, skriftens inspiration och skriftens tillräcklighet. Tänka sig vilken insikt han till slut nådde fram till i alla fall. Som den alternativa översättningen skulle kunna säga: akta dig för allt som går utöver detta. Akta dig för allt som går utöver skriften, utöver Guds ord. Akta dig för världslig vishet. Sån vishet som inte stämmer överens med Bibeln, eller sån vishet som tror sig lägga till lite extra till Bibeln. Det är den världsliga visheten som predikaren Salomo tar också upp här. Den världsliga visheten i motsats till Guds ord, till Guds, till hedens visdom. Den visdom som kommer ifrån Gud själv, som är hans ord i Bibeln. Håll dig till det och akta dig för allt det som går utöver det här. Om de här orden som jag skrivit här, predikaren, det är som om man säger, om de här orden jag sagt inte räcker för att övertyga dig om allts förgänglighet, om den världsliga visdomens förgänglighet, om kunskapens förgänglighet, om vårt liv här under solen på jorden, mänskligt sett dess förgänglighet, om de här orden som jag har skrivit för att övertyga inte räcker, då kommer inte något annat heller att göra det. John MacArthur kommenterar till det här stället, skriver: böcker som är skrivna om något annat ämne som inte är Guds uppenbarade vishet kommer endast att främja lönlösheten i mänskligt tänkande, mänsklig fåfänga. Och alla de här visdomsböcker och visa råd och 10 sätt att göra detta och 18 regler för att leva korrekt och en världsomsegling under havet och alla de här visdomsböckerna, vad de nu heter på svenska. Jag tänker på Stephen Hawking och hans underliga alster om universums och tidens uppkomst, som inte går rakt emot vad Bibeln säger och till och med säger att Gud inte finns. Vad gör det? Vad gör han? Eller gjorde han med all sin höga IQ egentligen? Alla de här böckerna, tänkare, filosofer, som de som inte tänker bibliskt, som inte tittar vad Bibeln säger, försöker komma på sina egna idéer. Vad kommer de egentligen fram till? När man studerar filosofi på skolan eller universitet eller annat och de vill inte se på vad Bibeln säger om verkligheten, vad kommer de fram till? Det enda de gör är att främja lönlösa, fåfänga människor och deras tankar. Sina egna fåfänga tankar påverkar sig själva och andra av dessa fåfänga tankar. Nej, skriften alena, skriften är det enda tillräckliga rättesnöret för lära, för sanning, sanningen om Gud och för livet, hur vi ska leva. När romersk-katolska kyrkan och andra säger att ni som tror på sola scriptura, skriften alena, Bibeln lär ju själv inte ut skriften alena. Skriften alena lär inte ut skriften alena. Så varför tror ni då på skriften alena? Det är deras påstående. Men det står tydligt i 2 Timoteus 3:16-17 bland andra. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Alltså, skriften är tillräcklig. Skriften alena är tillräcklig för att kristna, Guds människor, ska kunna fostras, undervisas, tillrättavisas, lära sig om rättfärdighet, om vad Gud vill, hur Gud vill att vi ska leva och handla, så att vi blir fullt rustade för alla goda gärningar. Som nu skriften säger att den kristne blir fullt rustad för varje god gärning och får lära sig allting han behöver. Är då inte skriften tillräcklig? Är det då inte tillräckligt? Jo, det är det. Skriften är tillräcklig och vi behöver inga tillägg. Vi behöver inte att människor, påvar, kyrkokonsilier, kyrkotraditioner lägger till extra saker för att vi ska verkligen få lite bättre chans att kunna överleva domen. Vi ser alla möjliga kyrkotraditioner som uppdyker och inte alls kommer ifrån Bibeln och som man använder för att säga att man måste göra detta som kristen. Annars är du inte en fullvärdig kristen. Om du inte går och biktar dig och efter bikten ber 35 Ave Maria och 42 Fader vår, Paternoster, eller inte gör de här olika sakramenten som vi har hittat på, då blir du aldrig kristen. Eller rättfärdig, eller en bra kristen. Eller som andra säger, om du inte talar i tungor och inte är med oss när vi rullar runt på golvet som hundar och skäller och kravlar på taket. Och allt det här, då är du inte en andedöpt kristen. Vi är bättre än dig. Du är inte en fullödig kristen. Jesus gick tydligt emot mänskliga traditioner, som i Matteus 15, där han säger: ni upphäver Guds ord för era stadgars skull, hycklare. När fariseerna hade, eller skriftlärda hade sagt till folk att ni behöver inte egentligen hedra er far och mor, ni kan ta det som ni kunde ge till dem, det kan ni ge som en gåva här i templet istället, det är mycket bättre. Det är ju trots allt en gåva till Gud. Så era föräldrar är ju bara människor. Så det är lika bra, eller kanske rent av bättre, att ni tar och ger de här pengarna som era föräldrar behöver, ge dem till templet istället. Jesus bevisade deras hyckleri. När Gud tydligt säger i sitt ord, du ska hedra din far och din mor. Men istället lägger ni till stadgar, ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. Hycklare, Jesaja profeterade rätt om er. Detta folk ära mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är meningslös. För lärorna de lär ut är människobud. De lärde ut människobud som var utanför Guds ord. När Guds ord, skriften alena, är tillräcklig och rättesnöret för hur vi ska lära och undervisa och leva, så la de till mänskliga bud som skulle de trodde skulle komplettera, men som i själva verket gick emot det. Likadant är det med alla traditioner utanför Bibeln. Inte kyrkotraditioner, inte påvars uttalande eller karismatiska uppenbarelser som förekommer inom vissa karismatiska sammanhang där någon säger sig få ett profetiskt ord och så säger Herren, du ska göra detta eller detta ska hända eller du måste göra detta. Det blir som om ett tillägg till vad Bibeln säger att vi ska göra, som om inte skriften är tillräcklig för att leda oss, vägleda oss i varje situation i livet, som om vi skulle behöva ständigt lyssna på olika profetior, söka uppenbarelser när Gud redan i sitt ord har gett oss precis tillräckligt allt det vi behöver. Skriften är det enda rättesnöret. Det enda vi ska gå efter för vad som är rätt, korrekt lära och hur som är rätt att leva. Första Korinthierbrevet 4:6 säger också Paulus, ni ska lära er den regeln att inte gå utöver vad skriften säger. Där säger Paulus detta igen. Ni ska inte gå utöver vad skriften säger. Skriften alena är tillräcklig. Ordet kanon, när man säger att Bibeln är kanon, eller vi har de kanoniska böckerna i Bibeln. Ordet kanon i grekiska betyder käpp. Eller en stav som du använder för att korrigera någonting. Som vi läste om i förra stycket, stavarna eller sporrarna som de visa orden, vad som visdomsorden, vad som sporrar, eller som ett sätt för en djurägare, en ryttare som använder sporrar för att kommunicera med hästen och visa den vad den ska göra, eller som en käpp som herden använder för att visa fåren vad de ska gå, vad de inte ska gå. Så i Bibeln, den käppen, de sporrarna som Gud använder för att visa oss vad vi ska göra, för att kommunicera med oss. Den är rättesnöret, alltså för vad är rätt lära. Vad ska vi undervisa? Vad ska vi tro på som kristna? Vilka teologiska doktriner ska vi hålla oss till? Och vilka ska vi förkasta för att de inte är med i Bibeln? Bibeln ger svaret. Om det inte finns med i Bibeln, om det går emot Bibeln, om det går utöver Bibeln, säger någonting extra om Gud som inte finns med i Bibeln, så är det fel. Den är rättesnöret för livet. Som sagt, hur ska vi leva? Gud har sagt oss i sitt ord, vad är hans lag för oss som människor? Vad är hans bud? Hur har han sagt att vi ska leva och uppföra oss? Eller kommer det någon annan och säger någonting, men man ska också göra det här. Det står inte med i Bibeln, men det är också bra att göra så. Eller någonting som går emot Bibeln. Om det inte är med i Bibeln, så är det inte en regel att följa på alla sätt. Utan Bibeln, skriften är tillräcklig för det. Det här är inget förbud mot böcker och biblisk undervisning, men en insikt om att böcker I jämförelse med skriften kan de inte ge någon något tillägg till skriften. I jämförelse med skriften så är de fattiga, saknar mycket substans och innehåll. De kan inte ge oss samma undervisning som Guds ord ger. Den auktoriteten som den ger oss, eller den auktoritet som den är för oss, den finner vi inte när vi läser en vanlig bok, ens skriven av en teolog. Böcker är inte tillräckliga för att göra oss sant lyckliga eller för att kunna tillfredsställa våran själ. Men Gud har gett oss, Efesierbrevet 4:11, Gud har gett herdar och lärare till församlingen för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Så det stämmer också med skriften alena att det finns herdar och lärare i församlingen som Gud har gett, som kan förtydliga, förklara och undervisa hans folk i vad hans ord säger genom predikningar så här, eller genom böcker, genom annan undervisning. Men allt detta måste alltid prövas mot Bibeln. Om det inte stämmer med Bibeln så är det fel. Varje gång man läser en bok skriven, hur bra teologen än är, lyssna på en predikan, hur bra predikanten än är, så måste det alltid prövas mot vad Bibeln säger. För även de är människor och felbara. Även jag som står här är felbar. Ni måste pröva det som jag säger här, om det stämmer med skriften. Böcker är också lönlösa, för de är inte tillräckliga för att kunna rymma sonen vars liv och gärning inte kunde skrivas ner allt om. Johannes 21 och 25 säger att inga böcker är nog för att beskriva Jesus och vad han gjorde. Johannes skriver: Jesus gjorde också mycket annat, men om varje händelse skulle skriva ner tror jag inte ens att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Johannes 21 och 25. Han säger till och med att det fanns mycket som Bibeln inte säger om Jesus, vad han gjorde. Men vi kan veta att det Bibeln ger oss är tillräckligt för vad vi behöver veta just nu i det här livet om Jesus. Han säger tidigare, Johannes 20 och 30, många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa, de som han har skrivit ner, de har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Så även om vi inte har allt vad Jesus sa och gjorde i Johannes evangeliet, i de andra evangelierna, i Nya testamentet eller i Gamla testamentet, så kan vi lita på att det vi har i Bibeln är tillräckligt för att vi ska kunna rätt tro att Jesus är Messias, Guds son, och genom den tron ha liv i hans namn. Alltså, det Bibeln har, även om den inte innehåller all information, så har den gett oss tillräckligt för vad vi ska behöva veta för att kunna bli frälsta och för att vara frälsta om Messias och ha evigt liv i hans namn. Vi lever med ett ständigt informationsflöde som man talar om idag, som bara är ett slit på köttet. Med alla bloggar som uppdateras och Facebookflöden som ständigt rullar och nyheter som kommer direkt via nätet från andra sidan jordklotet. Sånt som tog flera, kunde ta år innan en nyhet kom från andra sidan jordklotet hit till oss. Det vet vi nu direkt. Vi kan se nyheter från Australien på YouTube. Vi kan se, eller via nätet, vi kan se allt. Allt vi vill se direkt. Och människor är stressade och lider av arbetsnarkomani. Och många är berusade av sitt informationsintag på nätet och spenderar tid med att läsa allt nytt, alla nyheter, allt skvaller. Och när man själv är inne på sådana sidor och ser hur ska man alls orka med att läsa allt detta? Varför ska jag veta om allt det här skvallret? Eller just den här nyheten. Hur ska jag kunna sortera mellan allt? Man ger upp. Det är bara ett slit på kött. Eller de som grottar ner sig att läsa massa jobbiga, dåliga nyheter som blir helt deprimerade. Har jag själv också funnit mig göra för ett tag sedan, eller många, en del år sedan, började läsa nyheter och man blev bara deprimerad av allt man läste. Och tänkte, behöver man egentligen veta allt det här? Jag säger också predikaren, det är bättre att inte veta vissa saker. Bättre att inte behöva känna till sånt som pågår som man ändå inte kan påverka. Och vi har alla bloggar, alla sociala medier, folk som skriver om sig själva och vad som händer. Och YouTube, folk som lägger upp videor med sig själva eller lägger upp nyhetsvideor. Och allt detta man ska försöka hänga med på gör bara att man sliter ut sig, tröttar ut sig. Blir deprimerad kanske. Och lägger ner tid på saker man inte borde lägga tid på. Försummar sånt som är viktigt istället. Och det finns böcker i alla möjliga genrer. Historia, filosofi, fysik, kemi, skönlitteratur, drama, thriller, skräck, fantasy, science fiction, verklighetsfiction. Ja, allt möjligt. Även inom teologi har det funnits genom hela kyrkohistorien, har det skrivits av kyrkofäder. De har skrivit hyllmeter av böcker. Reformatorerna skrev massor och tryckte ut sina böcker. Puritanerna skrev ännu mer, tryckte sina böcker. Och det finns bibelkommentarer av mängder av reformerta bibelkommentarer som tror samma sak. Men ändå har de skrivit olika kommentarer. Och de är härliga att läsa. Det missförstår mig inte. Än idag så skriver kristna böcker som på våran grupp på Facebook, Reformed in Scandinavia, så var det någon som frågade, finns det några systematiska teologiböcker reformerta? Och vad kom det? En lång lista på böcker som jag snart ska köpa och läsa. Min erfarenhet av att läsa har också varit dålig ibland. Läste Wayne Grudems systematiska teologi. Efter att ha dragit mig igenom den här boken så kände jag detta som som predikaren skriver. Det myckna bokskrivandet tar aldrig slut. Efter att ha läst den boken då tog jag en paus från att läsa böcker, för så där ska man inte göra. Man ska inte sträckläsa en systematisk teologibok, helt enkelt. Ta lärdom av det. Men vilken befrielse det är att veta att man kan vara minimalist och bara läsa Bibeln, så läser man det man ska. Man behöver inte läsa alla nyheter eller se alla nyheter eller läsa alla böcker som finns. Faktum är att många gör detta, men många lägger ner många timmar på att läsa massa nyheter och skvaller och strunt och sociala medier och bloggar flera timmar, men så läser de kanske 5 verser i Bibeln, eller i värsta fall inte alls. Känn en frihet i att bara läsa Bibeln. Bara ha Bibeln. Du måste inte läsa en massa saker. Inga måsten. Bara Bibeln. Vi som församling och alla församlingar ska ha Bibeln som vårt enda rättesnöre och veta att den är tillräcklig för hur vi ska vara som församling. Det är detta som kallas reformation eller väckelse. Det är, man talar om reformation eller man talar om väckelse, så kan man läsa eller höra en del saker och bli förvirrad. Var någonstans står detta egentligen i Bibeln om väckelse? Vad är väckelse egentligen i Bibeln? Det läser man om i Esra och Nehemja. Nehemja 8. Esra och prästerna stod där framme och läste Bibeln, och folket började gråta, för de märkte att de inte hade följt Guds ord. Det är väckelse enligt Bibeln. När man märker, man vaknar och förstår att man har inte följt Guds ord. Och sedan kommer reformation, när man ska börja följa Guds ord. De började bygga lövhyddor. De hade märkt att de hade inte följt lövhyddehögtiden. Så direkt satte de igång och byggde lövhyddor och samlades där. Så är det för församlingen också. Vi behöver inte följa de ceremoniella lagarna, men vi har vad Bibeln säger till församlingen. Hur den ska sköta sig som församling. Hur vi ordnar gudstjänster. Hur vi lever som församling. Allt detta. Reformationsmottot Semper Reformanda. Församlingen bör ständigt reformeras, anpassas efter Guds ord och rätta sig efter Guds ord. Vi behöver inte lägga in rökmaskiner eller mässor. Vad det än är för mänskliga traditioner som läggs in. Det kan vara högkyrkliga mässor med liturgiska finesser och fina högtravande inslag. Kan också vara de mer lumpna inslagen i form av strålkastare och diskokulor och häftig musik och allt sånt. Båda de sakerna är mänskliga traditioner. När Gud bara säger till oss vad vi ska göra i sitt ord, bara följa Bibeln och litar på att Gud är med oss istället. Inte behöva försöka locka in personer genom att ha gudstjänsten på ett visst sätt. För att försöka locka in folk eller vad människor ska tycka om det. Sånt. Samma gäller individen som kristen. Reformera ditt eget liv efter skriften. Du kan undvika den här utslitande arbetsnarkomanin genom att bara följa Bibeln alena och se till dess prioriteringar. Och inte tro att du måste göra massa andra saker som inte Bibeln säger. Bibeln säger först, prioritera Gud först. följ hans ord. Prioritera Jesus först och att lyda hans ord. Andra prioriteringen är din familj. Ta hand om din familj. Sitt inte och försök rädda världen. Eller vad du än gör när du försummar din egen familj. Första Timoteus 5:8 säger: om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror. Ni som är fäder, ni har plikten att arbeta för att försörja era familjer. Ni ska inte arbeta för att främja er egen karriär. Lägga ner tid på arbetet. Jobba massa övertidstimmar bara för att det främjar er position på arbetsplatsen eller ökar er lön, medan ni lämnar familjen ensam, försummar er familj. Jag talar med en kristen man från Sverige, i Sverige, ingen här, som han hade ett vanligt arbete och jobbade ett bra arbete, tyckte jag. Men han sa att ja, det är ju, jag kan tyvärr inte arbeta för Guds rike, utan jag har det här arbetet. Jag arbetar heltid på det här vanliga sekulära jobbet och kan inte arbeta för Guds rike. Men jag sa till honom: du gör ju detta för att du försörjer din familj. Det är ju det som är det viktigaste. Ska du hålla på med storslagna idéer om Guds rike? Guds rike handlar om att Gud vill att du ska ta hand om din familj först och främst. Försörja din familj, uppfostra dina barn, ta hand om din fru, älska din hustru. Det är det som är att vara en biblisk man, inte massa andra saker som inte Bibeln säger någonting om. Och detsamma kan sägas för mödrar, barn, makar, ni som är gifta. Männen ska älska sina hustrur som Kristus älskar församlingen. Hustrun ska underordna sig sin man som församlingen underordnar sig Kristus. Barn ska lyda sina föräldrar. Det här är prioriteringarna som Gud säger i sitt ord till oss. Om någon inte gör detta men verkar helig eller skenhelig och sysslar med massa heliga kristna uppgifter eller annat, så gör han ändå fel. Eller den personen följer inte skriften alena i sitt liv. Men den tredje prioriteringen är församlingen. Och det är vi som personer att uppbygga varandra, förmana varandra, uppmuntra varandra. Som det står i Hebreerbrevet, som det står i Första Korinthierbrevet, allt ska vara till uppbyggelse för församlingen. Församlingen är inte en byggnad eller en klubb eller någonting som ska lyckas där ute. Det är vi som människor som vi ska ta hand om och älska varandra och bygga upp varandra. Spendera mer tid tillsammans med varandra, som vi börjar få mer tillfälle att göra. De förlorade, ni följer inte Bibeln utan andra religioner och filosofier. Det här ordet säger till er: följ inte de här filosofierna och lönlösa, fåfänga, människopåhittade filosofierna och tankarna som inte utgår ifrån skriften alena. Det finns så mycket som sliter och drar i dig, som vill att du ska göra så här eller så här, som säger att du kan få ett bättre liv nu eller komma till en bättre plats efter döden, men som inte stämmer med Bibeln. Finns de som älskar att studera vetenskap, men falsk vetenskap som inte är det. Finns de som studerar massa olika religioner och andemytologier och sysslar med New Age och kristallstenar och allt vad det är, helande kristaller och diamanter och, eller romersk-katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan som vi redan talat om, de som lägger till saker och säger sig ha en extra kunskap som du måste betala för eller få till dig på något sätt, när det enda du behöver göra är att gå till Bibeln, Guds ord, och läsa den. Och det kan man säga, du behöver inte massa gurus eller lärare i första hand. Om du har en bibel så kan du läsa den och lita på att den är tillräcklig för att du ska kunna läsa, förstå och bli frälst och ha evigt liv genom Jesus. Det finns många tillägg till Bibeln som folk lagt till efterhand. Det finns Koranen som säger att det här är ett extra tillägg till Nya Testamentet. Det finns till och med det tredje testamentet med de som säger sig ha nya uppenbarelser av Jesus. Men Bibeln säger att det som står i skriften är tillräckligt. Det som Johannes skriver i Johannes evangeliet är tillräckligt för att du ska tro att han är Messias, Jesus, och du ska ha evigt liv genom tron på hans namn. I Lukas 16 och 22 säger Jesus, talar om en rik och en fattig som dog. Den rike dog och blev begravd, och i helvetet där han plågades lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den här elden. Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde och Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst medan du får plåga. Och dessutom är det satt en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och inte heller kommer någon därifrån över till oss. Mannen sa, och här är poängen med detta: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att de inte också kommer hit till plågans plats. Men Abraham sa: De har Mose och profeterna. De ska lyssna till dem. Nej, fader Abraham, svarade han. Men om någon kommer till dem från de döda, då omvänder de sig. Abraham sa: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda. Mose och profeterna är uttrycket som Jesus ibland använder och som judarna använder för sin bibel, alltså de 5 Moseböckerna och resten profetböckerna. Och säger att lyssnar de inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte ens övertygas om någon uppstår från de döda. Det behövs inga fler bevis. Inget mer för att du ska stå skyldig inför Gud. Skriften är tillräcklig. Du behöver inte se ett mirakel. Du behöver inte se någon uppstå från de döda. Faktum är att du kommer inte ens övertygas av det om du inte övertygas av skriften, av Bibeln. Bibeln är tillräcklig för att visa dig din skuld. Och den är tillräckligt bevis för att Gud finns och har dessa krav för hur du och alla människor ska leva. Gud har uppenbarat i sin lag hur människan ska leva. Och på grund av din syndiga och hårdnackade natur så kommer Vi vet här att om du inte lyssnar på Bibeln, om inte Gud föder dig på nytt så att du lyssnar på de här orden och tar dem till dig, så kommer du inte heller att lyssna om någon uppstår från de döda och visar sig. Om Gud skulle kunna visa sig utan att du blev förgjord på fläcken, om Gud visade sig fysiskt eller synligt för dig, då skulle du bara vända dig från honom i din otro och i ditt hat, därför att du till din natur är en syndare och inte kommer att låta dig övertygas av någonting, inte av Bibeln, inte av lagen. Men skriften ger också tillräckligt för vad vi behöver veta för vår frälsning. Vi behöver inte mirakel, du behöver inte en massa sånt. Som sagt, Johannes 20 och 30, många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Att du läser Bibeln och tror på den, då har Gud verkat redan där i ditt hjärta och fött dig på nytt, så att du tror att Jesus är Messias, Guds son. Att han är den smorde frälsaren som Gud sände till jorden för 2000 år sedan för att lida och dö på korset på grund av syndare, i syndares ställe, på grund av sådan synd som du begått, som du vet att du begått. För att du ska kunna få förlåtelse för din synd om du omvänder dig och tror på hans namn alena. Och inte tror på massa vad andra människor, kyrkor och traditioner säger, utan bara vad skriften säger här. Att du tror och förtröstar på honom alena, enligt skriften alena. Det finns inget slut på alla böcker som skrivs. Och det Salomo skrev här var bevisats rätt och fortfarande rätt än idag. Det kommer inte ta slut någonsin förrän allting är fullbordat. Det finns många böcker och mycket annat att trötta ut sig och slita ut sig med. Men det behövs bara egentligen en bok och en frälsare som gjorde allting i vårt ställe för att vi skulle bli frälsta och ha evigt liv i hans namn. Låt oss be. Herre vår Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack att vi kan lita på ditt ord och att det är tillräckligt för allt vi behöver. Att vi har friheten att inte behöva tillskansa oss en massa information från massa olika ställen, och att vi har friheten att vi inte måste läsa en massa extra tillägg. Vi har friheten att bara läsa och hålla oss till ditt ord. Det tackar vi dig för, och vi ber om någon inte är troende att du frälser den personen så som du har sagt i ditt ord. I Jesu namn. Amen.